Och lika, det var ju så idag då. Då fick jag ett lite annorlunda ord. För jag satt och tänkte så här att nej, men nu ska vi tala någonting uppmuntrande till alla idag. Det behövs. Ja, men det var inte riktigt så Herren hade tänkt. Det var ett ord av förmaning jag skulle hålla istället. På grund av hur framtiden kommer att gestalta sig. Den är ju inte särskilt lätt för oss i vårt land, kan jag säga. Jag ska inte gå in i så mycket detaljer, men det är en röra som håller på att seglas upp. Och det finns många som har varnat för en tid som kommer att bli väldigt jobbig för vårt land. Men de har kanske inte tagits på allvar överallt och alla har inte hört de profetierna och så. Men när man ser nu så hamnar man i det här där man, ja, nu är det snart dags. Vi kommer bara stå häpen och rådvilla inför vågornas stån som bara rasar in över landet. Och vi har ju det här terroristattentatet i Frankrike, visar ju ganska mycket vad lätt det sker, för att det skedde i Frankrike. Men det kan lika gärna ske i Sverige. Och nu när det skedde så där i Frankrike, då blir man lite mer eftertänksam. Och Jenny och jag, vi satt och pratade. Ja, det är så typiskt. Om det sker i Japan, då tar det oss inte lika hårt. Ju närmare oss det kommer geografiskt, desto mer medveten blir man ju. Ja, men det kan hända här också. Så om det skulle ha skett i Sundsvall, då skulle vi väl ha blivit väldigt ledsen och bedrövad. Och har det skett i Översjösvik, då har vi blivit panikslagen. Nu skedde det i Frankrike. Så då kan man betrakta det på avstånd. Och man har inte fått liksom del av den här chocken och smärtan som det måste vara. Man ser som vanligt så vinklar ju pressen lite. Det var ju oerhört hemskt det som skedde. Att en tidningsredaktion då skulle drabbas och där. Men det pratas inte lika mycket om den här judiska butiken. Där också ett antal personer dödades. Det fanns med där också. Attacker mot det judiska då. Jag vet inte, ni som följde med på tv på det där, så var det en judisk rabbin som stod och pratade också efteråt. Han var väldigt fokuserad kring det här att vad hände egentligen, säger han. Det händer ju annat här liksom, som är egentligen förföljelse mot ett helt folk. Ja, det kan man säga, mot judarna. De har det ganska tufft i Frankrike nu för tiden. Och judarna och judiska nationen och Guds utvalda folk, det är ju stammen där vi är inympade, vi andra. Så då kan man tänka sig liksom att det är klart att de slår hårdast mot judarna. För då rasar ju resten. Då rasar vi, ja. Men det sker inte. Gud tillåter inte att ske. Men de får mer lidanden än andra. Men i varje fall, det är ju ett religionsfritt land vi lever i, och det ska vi vara glada för och det ska vi stå för. Men här i Domsjön har man ju startat en moské. Och ja, vad säger man om det? Det kanske är jätteschyssta människor. Det ska ju inte vara så att man behöver inte vara rädd för alla muslimer. Det är liksom de som är terrorister som är farliga, extremisterna. Det svåra är ju att man aldrig vet vart man har dem. Vem är vem? Kan man säga. Så det finns mycket sådana här tankar framöver hur vi ska förhålla oss och så. Och det, kring det kommer alltså att bli en uppblandning och upplunkring av det som vi har känt som tryggt och normalt i vårt land. Framöver kommer det att bli väldigt mycket som ser helt främmande ut för oss. Och då är det frågan hur man reagerar på sånt. Ja, det spelar ingen större roll för oss egentligen, för att det är klart att vi är svenskar. Men vi tillhör ju Guds rike. Det är det rike vi är på väg till att tillhör. Så Sverige är ju liksom den nation vi bor i tillfälligt. Det är inte vårt slutmål. Vi är på väg någonstans. Vi är på väg hem. Så vi är gäster och främlingar här på jorden. Och det finns mycket sånt här som rör sig i folksjälen nu. Alla möjliga yttringar av allting. Främlingsfientlighet kommer naturligtvis att resultera i så småningom. Men vi ska veta om att Gud har sagt i sitt ord är att vi ska vara gästvänliga mot främlingarna. Mot invandrarna alltså. I slutändan, det är bäst så. Det är kärleksfulla så. Det är klart, men Gud har inte sagt att vi ska vara gästvänliga mot de som vill döda dig. Det svåra är det, hur ska man skilja på det hela? Ja, det kan vi inte så bra förrän det är för sent. Men nu har vi då en muslimsk kyrka här i Domsjö. En moské som har öppnats. Och vi har några ställen där man har regelbundna seanser och sådant runt i bygden och så här. Så vi är väldigt utsatta i vår bygd nu. Väldigt. Och då blir det naturligtvis effekter andligt för oss. Vi kan bli förtalad, förföljd. Eller de kanske vill ha med oss på sin bana. Det vet vi inte så mycket om. Men på något vis så kommer vi som Guds folk att ha ett särskilt intresse för de som företräder någonting annat. Vi tillhör ju sanningen. Det är alltså en väldig röra. Då kommer frågan, vi då? Måste det bli en väldig röra hos oss? Nej, det behöver inte alls bli. Det här är en sån tillfälle när det här är, kan vara en segertid för Herren. För när det blir uppenbart det här med mörker och ljus och så, då folk mer och mer börjar förstå att det finns någonting mer. Det är så viktigt här liksom, så att muslimerna startar en moské. Varför är det så viktigt? Kasta ut en massa pengar på det. Vad håller den här sundsgruppen på med? Håller på att betala hyra. Man kan köpa hamburgare. Ja, såklart folk ställer sig frågan. Det måste ju betyda någonting. Det är gärningar som vittnar om att vi tror på någonting mer. Vi tror på någonting bättre. Vi är beredda att uppoffra oss lite för att det här bättre ska få finnas med. Och det är Jesus Kristus då. Men hur ska vi förhålla oss inför de tider som blir bökig och stökig? Ja, hur mycket som helst skulle man kunna säga om det. Men man ska inte säga allt för mycket om det svåra som ännu inte har skett. För då kan folk bli för rädd. Och det är inte något bra det heller. Man kan inte varna för allt. Man kan inte varna för varenda löv som faller. Jag kan ju svälja nu så jag kvävs. Man kan inte varna för varenda löv som faller. Det går inte. Man får liksom finnas i att verkligheten är som den är. Och så får man göra det bästa. Lotsa sig igenom. Och när vi är inne på det här att lotsa sig igenom. Då har vi någonting som är väldigt avgörande. Och det är rodret. Jag ska läsa lite kring det där rodret. Ta Jakobs brev då. Det var det som Gud gav mig då. Den elaka tungan i Jakobs brevet 3. Och första versen. Den elaka tungan, det är ingen rolig överskrift. Mina bröder och systrar. Inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Vi begår alla många fel. Det är den första passusen. Tänk på det att Guds ord själv säger det. Alltså även lärarna. Jag är ju en sån funktion just nu. Jag tycker det är så skönt att inse liksom, Gud själv säger att ja, vi begår många fel. Alla. Även jag. Naturligtvis. Det som, när jag är i den här rollen så vet jag att jag får en strängare dom. Däremot. Så det är kanske inte en roll man ska söka sig till. Utan man ska ledas av Gud. För att det blir faktiskt en strängare dom även. Gud är tuffare än de som förmedlar Guds ord. Mycket tuffare. Och det är inte för att det ska vara. Det är ansvarsfullt. Det är någonting som ska ge människor styrka. Att ta sig igenom svårigheter. Kanske det betyder evigheten för någon. Men vi begår många fel. Även lärarna gör det. Det blir en strängare dom. Och jag har upplevt många gånger att man kan få en dom redan nu. Och den domen är inte för att förstöra eller trycka ner. Den domen hamnar ju på någonting som är fel hos en. Så att det tappar kraften. Så att det som är gott istället får komma fram. Om någon inte felar i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss styr vi också hela hans kropp. Vi har ju en som vet hur hästar funkar här. Men är det så? Är det med betslet du styr vart ekipaget ska fara? Med tyglarna, ja. Ja, men vart sitter de fast då? I betslet svingar. Och vart är byggen då? Ja, i bettet. I munnen, ja. Okej. Så det fästs i munnen. Mm. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Ja, vi gör ju det. För vi har människor, vi har ju alla fått ben. Även hästar har fått ett antal. Och de ska vi använda för att gå med dem, för de flesta. En del springer och håller på med fotboll och sånt där. Men i varje fall, sen har vi fått armar och ben. De ska ju också användas. Jag vet att jag tycker Helene är så härlig. För att det här kramandet, jag pratade allvar med Helene i början. Kommer ihåg det? Man ska inte vara så, hålla på att kramas överallt. Nej, det ska man inte göra. Men sen får man vika sig lite, för det kramandet är ganska gott. Det är skönt. Det gör ingenting att människor är närmare varandra. Så jag har liksom ändrat mig där då. Det är bättre med en kram än bara stelhet. Det kan jag säga. Men man får ju visa folk lite respekt. För om jag går och kramar fel person kan den bli skräckslagen alltså. Men det brukar man känna av. Man kan använda armarna till det. Och sen har vi ju huvudet. Det är något som är bra. Där sitter ju ögon. Och när jag vrider huvudet så här så kan jag ju titta åt olika håll. Magen är ju bra att ha. Man har någonstans att stoppa maten. Och så har vi tungan. Och tungan, den är alldeles särskild och speciell. En väldigt liten grej i vår kropp. Men Gud har skapat oss med den. Och som de enda varelserna på den här jorden kan vi tala. Och Gud hade haft den tanken. Och talet är så viktigt i Guds ögonsätt. Så ni som har läst om Babels torn. Vad gjorde Gud efteråt när folk hade byggt ihop Babels torn? Jo, han utsådde språkförbistring. Alltså Gud kunde inte ändra det han hade skapat. Vi hade fått en tunga. Vi kunde kommunicera med varann. Vi kunde planera. Vi kunde organisera upp detta Babels torn. Men det var ju en olydnadshandling. Det var inte vad Gud hade tänkt. Och språket användes ju till det då. Innan dess så fanns det bara ett enda språk. Efter det har vi mängder med språk och dialekter. Så Gud gjorde så att det skulle bli svårare för oss att förstå varann. Och det var inte något ont i det, utan det var ju för att tiden, vi ska inte bli för duktig vi människor innan tiden är mogen. Men vi höll ju på att bli det. Gud själv sa att de här kommer att kunna åstadkomma vad som helst. När de samordnar sig. Ja, människan är fantastisk. Och Gud har skapat oss så. Men han har lagt in en begränsning där. I språkförbistringen. Nu skulle det här handla om hur vi ska förhålla oss framåt. Ja, vad gör vi alltså med vår tunga? När vi har en helt annan religion på samma ord som oss. Ska vi tala ner dem? Det tror jag inte. Ska vi varna för dem? Jag tror inte det behövs. Vi har inte någon rätt att lägga oss i deras religion. Faktiskt enligt Gud. De betjänar den Gud de tillhör. Men låt oss betjäna den Gud vi tillhör. Desto mer. För om vi ser det farliga. Visst är det farligt att folk kan gå förlorad. Men man ska inte glömma bort det. Att man blir räddad till himlen på grund av att Gud söker en. Och man säger sitt ja till man tar ett eget val också. Och människan har fått den friheten att ta sina egna val. Man får stå för det. Kommer aldrig undan det. Man måste stå för konsekvenserna. Och att gå in i en annan religion som kanske inte leder till himlen. Jag önskar att alla gjorde något annat. Men man måste också respektera människans rätt. Göra sina egna val. Det är de som får stå för konsekvenserna. För det är inte vi. Vi kan be mycket. För saker och ting. Och då är det alltid fråga om andemakten. Och då ska man nog göra. Om Gud manar en till det. Men man ska inte starta ett krig i egen, för egen lust med hjälp av tungan. Men vet att krig kan man utföra dels med skjutvapen men också med pennan. Pennan är väl det vanligaste idag där. Det är där du vinner de stora segrarna. Orden betyder mycket. Och vår tunga är det som förmedlar det hela. Och då ska vi se då vad tungan är för någonting. Enligt Guds ord. Och det här är skrivet av Jakob. Och det är alltså den Jakob som var bror till Jesus. Jag vet att Jesus, Guds son, föddes först genom jungfru Maria. Men sen så har de ju fortsatt då i normal ordning. Och då har de fått fler barn. Som inte liksom var avlat av Gud då. Men alltså vanliga människor. Och Jakob är en av dem. Man tror att det är han. Vi hade sett att hästen styrdes genom munnen. Det är inte bara vad munnen säger. Utan när det gäller ett djur så har alltså människan fått rätten att förvalta skapelsen. Så vi kan använda djuren så. Och det behöver vi inte skämmas för. Gud har skapat det så. Ett skepp kommer vi in på här. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de dit rorsmannen vill med ett mycket litet roder. Jag tänker ett stort skepp. Oljetanker. En oljetanker kanske har en par roder. Eller de kanske har andra styranordningar idag. Men själva rodret i förhållande till skeppet, det är bara en liten bit. Och så ser det ut med vår tunga också. Man kan tänka sig liksom att rodret i vårt mänskliga skepp, det är bara en liten grej som sitter väldigt viktigt där uppe. Men den formar ord. Ord som byggde Babelstorn. Såg ni se hur Hitler kunde hypnotisera folk under andra världskriget? Vad använde han? Tungan. Gandhi, som är känd för fredsälskare. Vad gjorde han? Han använde tungan. Det vill säga han sa nästan ingenting. Han var bara tyst han. Nu ska inte jag prata så mycket om Gandhi. Jesus, när han var här på jorden, han använde ju också sin tunga. För att prata om det uppdrag han hade. Han pratade om himmelriket, han pratade om Gudfadern. Han pratade till oss människor och fick det nedskrivet också. Så att vi kan förstå någonting av det gudomliga. Gud övergav oss aldrig. Det var tungan i första hand som användes. Sen finns ju ande och så också, men tungan använde han också. Och det ska vi också göra. Efter skeppet så fortsätter jag från vers 5 i Jakobsbrevet 3. Så är också tungan en liten lem men kan styra över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan. En värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand. För själv antänd av Gehenna. Det är väldigt tuffa ord det här om oss människor. Men när vi, om man rannsakar sig själv lite. Jag brukar göra det i varje fall emellanåt. Så kan jag ibland se en människa som jag tycker väldigt illa om. Sant är det liksom att jag önskar att jag inte gjorde det. Men man behöver inte ljuga för sig själv heller. Man kan lika gärna medge. Ja, jag tycker inte om den här killen. Det är något knepigt där. Det är en sak. Jag kan inte göra så mycket åt det. Men sen är det frågan. Hur använder jag tungan kring den killen? Ska jag tala illa om han? Ja. Varför ska jag göra det? För att de flesta människor har ju något bra också man kan prata om. Eller ska det bli en liten eld som gör en hel skogsbrand? Jag vet, när jag var liten sån här parvel. Jag vet inte hur gammal jag var. Det var en sån här grej, en liten tändsticka. Ni vet hur de ser ut. Jag tyckte det var så roligt att tända eld på. En liten brasa bara. Men jag hade ju inte något större förstånd. Jag var bara en liten grabb. Vad kunde jag vara? Hur gammal är en man att gå ettan, tvåan? Sju. Han var ungefär i den åldern. Och mamma och pappa hade ju sagt åt mig flera gånger, du får inte leka med tändstickor. Ja, då måste man ju bara göra det. För att mamma och pappa hade sagt ifrån. Men man gjorde det ju så att inte de såg det. Så skogen var ju det bästa stället då. På skogen, då tände jag en liten eld. Jag tyckte det var så roligt då. Och det blåste väl lite så att jag tog lite lä så det var lättare att tända. Och det var ju ett stort trä alltså som var lä. Det var där vid stammen där jag gjorde en brasa. Så att det där tyckte det var jätteroligt. Men den var ju så stor. Mycket större än vad jag hade tänkt. Och jag lyckades inte få något stopp på den där. Så jag sprang ju därifrån livrädd. Och det var ju skogsbrand då. Nu var det här ganska en central skog i Timrå. Så att brandkåren kom ganska fort. Men gissa vad rädd jag var alltså. Det har varit en eld som var enorm. Och den här lilla tändstickan. Men så kan det bli med hjälp av vår tunga också. Alltså säg fel ord om en människa i fel sammanhang. Så kan du starta precis vad som helst. Du vet inte vart det tar vägen. Det här med förtal. Ja, det vet alla att det inte är något gott. Att det inte kommer från Gud, det vet alla. Men man måste ändå tänka sig efter så här. Sysslar jag med förtal? Kanske man gör det ibland. Fast man tror att det är något annat. Men man ska aldrig inbilla sig att det är något gott med henne. För hur den är, så när vi har Jesus som förebild. Så ska vi se att Jesus han var aldrig destruktiv mot någon människa överhuvudtaget. Inte ens sina egna fiender. Han sa att vi skulle välsigna dem. Fariserna var en hårdare mot eftersom han ledde många fel. Men det var gott för fariserna det också. Men han talade till fariserna. När han varnade så talade han till fariserna. Han gick inte i skymundan och talade om fariserna. Han talade till dem. Då fick de höra det som behövde höras. Och kanske någon tänkte efter vad han höll på med. Det är ett gott sätt att använda tungan på. Det betyder inte att vi måste vara snäll jämt. Vi behöver inte liksom vara så vi alltid ska stryka alla människor medhårs. En del människor ska vi ge uppmuntran och stöd med hjälp av Guds ord när det behövs. Men ibland är det också gott att ge en tillrättavisning. Bara vi använder tungan till något gott så är det bra. Men när vi nu har de här olika företeelserna som är andliga företeelser. Vi håller på med andliga saker. Inte sitter vi här för att vi har planerat ihop någonting. Det är Gud som har gjort det. Och Gud har räddat oss. Ja, men det finns andra gudar. Nu finns det inga andra gudar enligt Gud. Men folk tror det. Och den tro de har på andra gudar och andra fenomen så här. Det åstadkommer någonting hos dem. De ser inte sanningen. De ser inte att Jesus är den enda vägen till himlen. Utan de bekämpar den.